Vi ställs inför en ytlig paradox när vi närmar oss Nya testamentet och Paulus texter. En paradox som kan uttryckas på det här viset. Vi kan ta nästa bild. Rättsväsendet eller överheten dömer och bestraffar det onda. Och överheten, förklarar Paulus, kommer från Gud. Och samtidigt säger Paulus i kapitlet tidigare att evangelium lär oss att vi inte ska hämnas utan överlåta domen åt Gud. Slutsatsen av detta borde vara att överheten eller rättsväsendet står emot Gud och att en kristen inte kan ta del av det. Eller? Den frågan har sysselsatt många kristna under många tider. Och Luther, han formulerade en ganska snillrik lösning som har kommit att kallas för tvåregimentets läran. Vi kan ta nästa bild. Syftet med det här korta föredraget är att ge en kort introduktion till Luthers tanke med de två regimenterna. Och upplägget är att först försöka grundligt förklara idén om Guds två regimenten och sedan säga någonting om den kristnes dubbla medborgarskap i två riken. Och här måste redan från början erkänna min väldigt begränsade kunskap i det här området. Det är ett ämne som intresserar mig väldigt, men jag inser också att jag skulle behöva år av studier för att kunna göra någorlunda rättvis åt detta. Så det blir, jag tar gärna emot alla former av synpunkter och kritik och så vidare. För jag är på lärande resa. Men det är intressant. Så, någonting om den här tvårikes läran. Gud styr världen på två sätt. Nästa bild. Gud styr hedningen, eller kanske skulle vi säga hela världen, genom svärdet överheten. Och han styr den kristne genom Gud, genom anden och ordet. Och det är värt att lägga märke till det, att Gud styr världen på två sätt. Och han styr både genom överheten och genom anden och ordet. Den här läran har fått ta mycket stryk under de senaste 100 åren. Inte minst med erfarenheterna från Tyskland under nazitiden. När stora delar av den lutherska kyrkan blev alldeles på tok för uddlös gentemot nazismen. Efter det så har man sagt, jag tittar där vad uppdelningen i andligt och världsligt regemente gav upphov till. Det där går ju inte att ta på allvar. Men det där är nog inte en korrekt återgivning av Luthers teologi, utan snarare av vissa så kallade lutheraner på en bestämd tid, på en bestämd plats. Det finns mer stuns i Luthers teologi än så. Kanske kan det vara bra med ett par definitioner, om vi tar nästa bild. Svärden överhetet, så överheten, det är all sorts auktoritet i den civila världen. Du får tänka dig det så, all form av institution eller överhet. Och dess främsta syfte är att bestraffa det onda och upprätthålla ordning. Jag kommer att använda de här termerna ganska mycket nu, och därför kan det vara bra att ha dem framför sig. Andligt himmelskt, det är det som frivilligt har ställt sig under Guds ledarskap. Världsligt jordiskt, det är hela världen i den här bemärkelsen. Inte nödvändigtvis det som står emot Gud. Det kan användas så på andra håll, men inte just det här avseendet. Lagen är Guds goda vilja uttryckt i påbud med hot om straff vid överträdelse. Så, jag vet om att det är väldigt mycket information. Bakgrunden till Luthers skrift om överheten, det kommer i en liten bok som heter Om den världsliga överheten. Finns bland annat sammanfattad i en engelsk skrift, eller en engelsk sammanfattning. Det är en väldigt liten text, den är på 30-40 sidor så här. Den är riktad till prins Johan av Sachsen och skrevs 1523. Och syftet med den skriften är att lära hur överheten både kan vara kristen och samtidigt låta Kristus vara herre. Och han, Luther, lyfter fram just den här paradoxen då. Gör inte motstånd mot det onda, och samtidigt överheten ska bestraffa det onda och stödja det som är rätt. Luther, han ser en fara i att om man inte gör en klar förklaring av hur det här ska tolkas, så hamnar man lätt i den här felaktiga förståelsen att bergspredikan till exempel skulle vara en andlig överkurs. Det är något som gäller för de riktigt heliga. De andra måste smutsa ner sig och utöva makt till exempel. Det är ju inte riktigt det vi skulle vilja, men så får det vara. Och du säger nej, så är det inte. Så låt oss ta de två regimenterna som hjälper oss att lösa upp den här paradoxen. Låt oss tala om två riken. Det jordiska regimentet eller det jordiska riket och det himmelska eller andliga riket och regimentet. Och de är två sätt för Gud genom vilka han styr världen. Återigen, lägg märke till det. Det är Gud som styr världen genom de här två rikena. Det är alltså inte så att Gud tänker, okej, jag tar hand om kyrkan och sen får jorden göra vad den vill. Inte så. Utan Gud ser världen på två sätt. Det jordiska regimentet omfattar alla människor. Och i det regimentet styr lag. Luther verkar ha en idé om någon form av naturlig lag. Det lyfter William Wright fram i den här boken. Som, och en naturlig lag menar alltså en lag som vem som helst kan uppfatta. Alltså du och jag kan med förnuftet förstå att vi inte bör döda vår nästa till exempel. Vi förstår det. Det blir inte så bra. Vi förstår också att vi bör tala sanning till exempel. Vi förstår att vi bör hålla våra löften. Så vi kan förstå det. Vi behöver inte en uppenbarelse från himlen för att förstå det. Och det är på den här naturliga lagen som det jordiska regimentet kan styras. Det himmelska regimentet omfattar de troende kristna. Det är den kristna, den troende församlingen. Och den styrs av evangelium, av Guds nåd och av den helige ande. Det är två olika vägar här. Vi tar nästa bild. Det är viktigt att förstå hur överheten är någonting gott i Luthers världsbild. Överheten finns i Guds tjänst. Genom fallet så har människan och världen korrumperats. Det betyder att om människan lämnades fri så skulle kaos uppstå. Ni ser det där det uppstår ström av brott eller någonting liknande, eller där ordningsmakten inte kan upprätthålla ordning, där utbryter det ganska snart plundring. Så när människor är övertygade om att de inte kan straffas, då är det ganska lätt hänt att anarki och kaos uppstår. Luther menar att vi måste ha en yttre ordning för att bevara freden. Det bästa hade såklart varit ifall allting hade varit ett andligt rike. Alla hade styrts av Guds goda vilja, av Guds heliga ande. Men det är inte på det viset i den här världen. Alla vill inte underordna sig Guds goda vilja. Gud måste ändå upprätthålla ordningen på något vis. Och han gör det genom hot om straff. Och genom att främja det goda. Och det är det som är överhetens viktigaste uppgift. Att straffa det onda och premiera det goda. Och här tror jag att det ligger sig gömd en dold teodicé. Teodicé betyder alltså ett försvar av Guds rättvisa. Den klassiska formuleringen är: hur kan det finnas en god Gud när det sker så mycket ont? Ja, Gud vet om att det sker mycket ont i den här världen. Och för att begränsa det ondas verkningar så har han insatt överhet, ett rättsväsende, makt och fursta och dylikt, som ska hålla det onda i schack. Det är viktigt. Gud tvingar så att säga genom det yttre. Även den som inte tror och vill underordna sig Bibeln, han tvingar denna människa att åtminstone hålla sig till en yttre rättfärdighet. Alltså till att inte skapa kaos i världen. Nästa bild. Auktoritet i sig. Vi måste skilja mellan detta. För det är så lätt att man säger då, jaha, men titta på auktoriteten under Hitlertiden. Ville Gud det? Nej, nej, nej. Du måste skilja mellan auktoriteten i sig och auktoriteten i utövning. Auktoriteten i sig är någonting gott. Det är någonting gott att det finns föräldrar som styr barnen och uppfostrar barnen. Det är någonting gott att det finns ett polisväsende som griper brottslingar. Det är gott att det finns ett domsväsende som dömer brottslingar. Sedan kan det vara korrupta domare. Men då är det fel på de korrupta domarna och inte på domarväsendet. Sen kan det vara så att det finns korrupta politiska ledare. Men det betyder att det är fel på den enskilde korrupte ledaren och inte på systemet i sig. Så vi måste skilja mellan dessa två. Så bara för att vi talar om att överheten är insatt av Gud betyder det inte att Gud och kyrkan liksom ger ett carte blanche, ett vitt kort för överheten att göra precis vad de vill. Absolut inte. Det är Gud som styr överheten fortfarande. Men även om människor använder sin makt på fel sätt betyder det inte att makten i sig är felaktig. Vi vet om att det finns föräldrar som misshandlar och vansköter sina barn. Det betyder inte att det är fel med föräldraskap. Det betyder bara att de här föräldrarna borde lära sig att ta hand om sina barn. De behöver reformera sitt föräldraskap, skulle man kunna säga. Kan då en kristen delta i maktutövande? Nästa bild. För att göra en lång historia kort. Eftersom Sankt Paulus säger att makten är Guds tjänarinna måste dess användande vara tillåtet inte bara för hedningar utan för hela mänskligheten. Det vore alldeles okristligt att säga att det finns något som tjänar Gud men som en kristen ändå inte får lov att utföra. Ty ingen är bättre lämpad att tjäna Gud än den kristne, säger Luther i den här lilla skriften om den världsliga överheten. Och det där är relevant idag. För vi känner till, det finns kristna strömningar idag och det fanns det på Luthers tid som säger att politik per definition korrumperar. Vi bör inte ta del i det. Och då kan vi på Luthers grund säga, måhända kan politik korrumpera. Och likväl är det politiska ledarskapet som i sig självt någonting gott. En kristen kan ta del i det. Det är inget felaktigt. Det är någonting som Gud har gett. Men Luther varnar samtidigt, och det kommer jag till alldeles snart. Han varnar samtidigt för att det finns faror förbundna med det, och de ska vi vara medvetna om. Nästa bild. Så vilken är då den kristnes plats i det jordiska regimentet? Kan inte den kristne bara strunta i de jordiska lagarna, för han är ju bunden av Guds lag? Nej, inte riktigt så. Luther talar om hur människan kan befinna sig i tre olika stånd. Det första ståndet som omfattar de allra flesta gäller det dagliga livet. Här är vi till exempel föräldrar, vi är makar, vi är herrar i hushållet eller tjänare. På Luthers tid var det så, vi är arbetstagare, arbetsgivare och så vidare. Andra är att vi är delaktiga i staten på något sätt eller delaktiga i kyrkan som det tredje. Och Luther han uttrycker det så här i den lilla skriften om en kristen människas frihet. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig. Den kristne är delaktig i det jordiska regimentet och det är bra att hon är det. Hon ska vara det. Hon ska vara aktiv där. Men på ett lite annat sätt än den som inte har tagit emot evangeliet. Vi tar nästa bild. Det här var bilden jag visade nyligen. Uppdelningen mellan det jordiska och det världsliga, det jordiska och det himmelska regimentet. Vi tar nästa bild. För den kristne så har svärdet, det är inte längre svärdet som styr människan när hon är delaktig i det jordiska regimentet. Så när du och jag funderar över om vi ska betala skatten så ska det inte vara för att vi är rädda att bli straffade av Gud. Ta nästa bild. Istället så har jag fått en kallelse. Ja, och det kommer ju Peter in på här alldeles snart. Jag har fått en kallelse istället att tjäna Gud och den här kallelsen ska vara verksam i kärleken mot min nästa. Det är så åtminstone som jag har förstått det. Att jag är inte längre driven här av hot om straff utan jag har fått ett lite annat förhållande här till Guds lag. Som kristen så vill jag nu gärna göra det Gud vill. För jag vill tjäna min nästa. Det är det som är rätt och gott. Jag vill betala min skatt för att det är det rätt att göra. Jag vill hålla mina löften för att det är det rätt att göra. För att det är gott. För att Gud vill det. För att min nästa behöver det. Ta nästa bild. En annan oerhört viktig pedagogisk finess med den här uppdelningen, det är att det blir ganska enkelt att lösa problemet som Lutherdomen så ofta får ta stryk för. Så här, ja men om du säger att rättfärdiggörelsen bara är av nåd och bara genom tro, då blir människan alldeles passiv. Vad ska hon då göra egentligen? Titta vad ofruktbart det blir. Nej, inte riktigt så. Vi kan faktiskt ta nästa bild också, det är lika bra. Det är faktiskt så här, att inför Gud, i det himmelska regimentet, där behöver Gud inte en enda gärning från dig. Där gäller bara Guds gärning. Gud behöver din tro, han behöver din syndaförlåtelse. Eller din bön om förlåtelse. Din vilja, han behöver din tro, din vilja är bunden och din vilja är passiv. Säger Luther. Inför Gud är det det som gäller. Du får lov att ta emot och det kan du bara göra genom att höra evangelium och ta emot det i tro. Men som medborgare i det jordiska regimentet med en kallelse till nästan så behöver inte Gud dina gärningar, men din nästa behöver din gärning. Din nästa behöver din gärning. Så därför är det ett helt meningslöst påstående att komma här och säga att Luther inte skulle undervisa om gärningar. Det är bara att öppna den här boken till exempel, eller öppna lilla katechesen eller så mycket annat av Luther. Eller Augsburgska bekännelsen. Givetvis ska en kristen göra gärningar, goda gärningar. Det är absolut nödvändigt. Men i det jordiska regimentet, gentemot din nästa. Det är din nästa som behöver dina gärningar. Inte Gud. De två skiljer Luther noga mellan. Så det bör alltså inte göra några gärningar för att Gud ska kunna ta emot dig som sitt barn. Det där sköter Jesus. Men din nästa behöver dina gärningar. Okej, och där är vi inne på den kristnes dubbla medborgarskap. För jag är på en gång medborgare både i det jordiska och det himmelska regimentet. Inför Gud gäller vad Jesus har gjort. Där är det tron som står i centrum. Inför min nästa är det kärleken som gäller. Bara någonting kort här om det jordiska regimentets sammanblandning med det himmelska. Ta nästa bild. Den här boken, eller den här skriften som jag har uppfattat det, om den jordiska överheten, den tillkom på grund av att katolska furstar krävde av evangeliska att de skulle överlämna sina skrifter. Alltså att de skulle bränna Luthers skrifter. Och då förklarade Luther att de har inte auktoriteten att besluta i sådana frågor. Och här menade då Luther att det går inte att fördriva villolära ur hjärtat med svärd. Genom att hota människor med svärdet för att de ska tro på ett visst sätt. Det åstadkommer bara hyckleri. Det löser inte ett problem. Luther kan låta ganska liberal, har det slagit mig i en bemärkelse när man läser det här. Han talar om hur till exempel hur den enskildes tro är någonting för den enskildes samvete att bestämma om. Och det där skulle jag behöva undersöka rätt så mycket mer. För samtidigt som Luther säger så, jag gissar att han har udden avsedd mot de katolska som vill tvinga sig på honom. Så är frågan om det där skulle kunna vändas lite mot honom själv. Jag vet inte. Jag behöver undersöka det där mer. Men han uttrycker det i alla fall på det där viset. Att han säger så här till exempel. Därför bör de nöja sig, de världsliga auktoriteterna, med att sköta sina egna affärer och låta människor tro vad de kan och vill. Och de ska inte på något sätt använda tvång i dessa frågor. Tron är fri och ingen kan tvingas till att tro. Mer exakt. Långt ifrån att vara något som den sekulära makten bör skapa eller påtvinga, är tron någonting som Gud verkar genom anden. Därav det vanliga talesättet som också förekommer hos Augustinus. Ingen kan eller bör tvingas att tro något mot sin vilja. Så där finns en väldigt tydlig idé om att ingen ska tvingas till att tro. För att avsluta, tiden springer. Det här betyder givetvis inte att en kristen ska säga ja till allting som överheten säger. Det är givetvis på det det är på det viset att överheten är insatt av Gud. Den kristna är skyldig att lyda och tjäna och vörda överheten. Även om den inte håller med den om allt. Men det sträcker sig bara så långt som Guds ord sträcker sig. Och här blir det såklart givetvis snårigt hur man ska göra den praktiska avvägningen. Men för Luther här då handlade ju bland annat om huruvida han skulle acceptera kejsarens påbud eller inte. Och om lutherska kristna skulle acceptera att överlämna sina böcker eller inte. Men då så sa Luther att om överheten tar ifrån oss våra ägodelar eller straffar oss för vår olygnad, välsignad är du och du ska tacka Gud som ansett dig värdig att lida för hans ords skull. Så då får vi alltså, som apostlarna sa, säga det är rätt att lida Gud mer än människor och sedan villigt lida vad helst överheten ålägger oss att lida. Okej, det var en väldigt snabb och kortfattad introduktion. Tack för att öra.